Vi tonar in. Interiör ett rymdskepp. En man och en kvinna står och pratar. Inte ett ljud hörs. Kameran gör en åkning från vänster till höger för att sedan zooma ut. Bilden zoomas ut. Ut ur rymdskeppet. Ut, ut och utåt. En TV framträder och bilden zoomar ut så pass mycket att vi ser två kvinnor sitta och äta chips och titta på en film. Star Wars. Rymdimperiet slår tillbaka. En av dem pekar på TVn och säger: Kvinna 1. Vet du vad jag tycker är intressant? Kvinna 2. Nej, vad... Kvinna 1. Tänk dig en grupp människor, typ två personer. Och så fort en person tillkommer, då blir det ju en ny grupp. Kvinna 2. Jo, så är det ju. Kvinna 1. En helt ny grupp. Kvinna 2. Ja, vad vill du komma? Kvinna 1. Jag vet inte, men det stör mig att vissa är jättebra på att anpassa sig till nya grupper, medan andra verkar tycka att det är asjobbigt. Kvinna 2. Men nu kollar vi. Bilden fryser och kvinnans röst stannar upp.
Ola, kan du hämta mer dipp när du ändå är i köket? Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling i grupp. Jag heter Tobias Anderberg och jag sitter här med min vän och kollega Ola Elnestam. Hej Ola!
Hej Tove!
Hur är läget?
Det är bra tycker jag. Det är synd att inte klaga som min farsa hade sagt.
Har ni massa snö där uppe eller?
Nej, eller ja, vi har en hel del snö fast den är på väg bort. Det har varit varmt flera dagar här på raken så att det smälter och det plaskar överallt.
Det är så där härligt man får vada fram.
Ja,
sätta på 7-milastövlarna när man ska gå till. Ja.
Hur är det för er då i södra Sverige?
Ja, vi har ju knappt haft någon snö här nere.
Nej, den här snösmockan som skulle komma då, den kom aldrig till er.
Nej. Min fru läste någonting idag att det finns någon sån här, det här med meteorologisk vår och sånt där. Om det aldrig blir meteorologisk vinter så är det tydligen 15 februari det slår om till vår. Så då har man liksom haft höst ända fram till 15 februari, sen kan det bli vår. Men ingen vinter däremellan.
Ja, men jag gillar såna där definitioner, det gör det väldigt enkelt att förhålla sig till.
Ja.
Så och vilket datum är den meteorologiska sommaren om det aldrig blir någon vår?
Ja, det är en bra fråga.
Ja.
Det kanske alltid blir vår.
Ja.
Jag vet inte. Nej, det måste... Ja. Nej, skitsamma. Idag ska vi prata väldigt mycket om grupper. Om mjukvaruutveckling i grupp.
Vi ska grotta ner oss i grupp.
Ja, ja. Grupp och lag. Och så ska vi zooma in lite innan dess. Ska vi passa på och plugga våran konferens lite också?
Ja, det tycker jag.
Vilket datum är det som gäller?
Det är den 5 september i år, 2019.
Ja. Och platserna börjar ta slut.
Ja, det skulle jag säga att de börjar göra. Jag tror att vi har 10 platser kvar.
Trots att vi i princip har gått ut med så här ett save the date.
Ja.
Men det finns ett fint anmälningsformulär nu också.
Det gör det. Nej, men jag tror att det är ju så att det finns ett begränsat antal.
Det blir så när man ska hålla en konferens som ska vara som en släktträff.
Ja. Nej, men då blir det inte så många. 50 platser är det totalt.
Jag tänkte passa på att plugga att jag ska ju prata i Indien i mars på Agile India-konferensen om det här med att vara introvert i agila team. Och jag tänkte föröva det lite så att jag kommer vara på Fo Café i Malmö den 12 mars, tisdag den 12 mars på kvällen där.
Tisdag den 12 mars 2019, ja.
Ja. Så om det är någon som är sugen på att komma och lyssna och snacka lite skit efteråt kanske, så är de välkomna.
I Malmö alltså.
Focafé.org kan man läsa mer om det.
Vad kul.
Ska vi zooma in då?
Ja, det tycker jag.
Jag hittade till Kent Bäcks blogg.
Mhm.
Jag är där någon gång ibland och tittar, men inte speciellt ofta uppenbarligen, för det här inlägget är från 28 september förra året. Men här presenterar han en metod som han har börjat testa och som man kan väl se det lite som ett tankeexperiment. Man behöver inte testa det. Man kan testa det om man vill.
Mm.
Men det här tangerar lite både egentligen Mikado-metoden och... Vad tänkte jag mer att det tangerade? Metoden kallar han i alla fall för test and commit or revert. Och det innebär att man har typ ett skript som man kör varje gång för att köra sina tester. Om testerna går igenom, då committas koden automatiskt till repot. Mm. Om testerna fallerar, då revertas koden automatiskt.
Mm.
Man gör helt enkelt reset head typ på koden. Det betyder ju att det är ju lite som i Mikado-metoden, att om du misslyckas liksom med någonting så revertar du och så börjar du om.
Uh-huh. Sådär.
Men du får ju lite andra implikationer också. Till exempel TDD funkar ju inte då. Du kan ju inte TDD din kod alls. Eftersom TDD innebär ju att du kommer ju ha fallerande tester med jämna mellanrum.
Hur ofta ska du köra det här då?
Ja, det här ska du ju köra hela tiden liksom. Så fort du känner nu måste jag köra mina tester och se att allting fortfarande funkar.
Mm-hmm.
Det får ju följden att du tvingas göra väldigt små förändringar och committa extremt ofta ju.
Ja.
Vilket kan vara bra. Det har vi pratat om tidigare, att man vill göra många commits liksom.
Ja visst. Ja, det känns konstigt att Kent Beck skulle gå rakt emot TDD. Är det verkligen så här?
Mm. Ja. Han ställer det rakt i det här blogginlägget, så ställer han det rakt mot TDD liksom.
Är det som en alternativ väg då? Så här, okej, om ni inte TDD är, då måste ni göra så här.
Ja, det vet jag inte. Han skriver inte det uttryckligen. Nej. Men det är väl som ett alternativ till TDD liksom. Just för att tvinga fram väldigt små förändringar.
Ja, jo.
Det är rätt surt att sitta och typ jobba en halv dag och så bara precis innan lunch. Ja, då kör vi testerna då. Fan!
Ja. Ja, nej, det där, ja, precis. Det skulle ju leda till att...
Nu kommer jag på vad det tangerar. Tvångströja tangerar.
Ja, okej.
Okay. Det är ju en tvångströjegrej.
Det här är en tvångströjegrej, ja. Ja, jag skulle... Jag sitter och funderar på hur jag skulle bete mig. Jag skulle göra väldigt små grejer. Men hur tänker han då med testerna? Skulle han lägga till dem efter då?
Nej, utan det han gör, vad jag förstår, är att man skriver... tester eller delar av tester, men sen måste du ju skriva typ fakes som gör att testet blir grönt innan du har implementerat koden, om du vill göra det liksom. Okay. Om du vill köra till det mässigt så.
Ja.
För du kan ju inte ha ett helt fallerande test någon gång, för då är det bara börja om.
Ja.
Och sen när väl testet passerar och den koden är committad, då byter man fake-implementationen med en riktig implementation, okay. Men bara lite åt gången liksom, helst.
Ja. Ja, ja. Okej, okay, då fattar jag. Så det går ju till det här.
Ja. Det är bara att man kan inte vara beroende av den där röda lampan med jämna mellanrum.
Nej, nej, nej. Det är grönt hela tiden.
Ja.
Så det är inte red, green, refactor, utan det är green, 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 refactor, green, green.
Ja.
Okej. Okay.
Och han menar på att det här också hjälper till att göra svåra förändringar lätta.
Mm.
Du måste ju nästan göra någon Mikado-variant. Liksom. Att så här, hitta vad är den minsta förändringen jag kan göra. Och om det dyker upp en grej att men det här är en jättestor förändring, då måste du liksom implementera hjälpfunktioner eller hjälpklasser först för att göra det hela, bryta ner det till lätta små problem.
Ja, men är det inte han som har något sånt här fyndigt? Make the change easy, then make the easy change.
Ja, det är möjligt.
Och det tycker jag sammanfattar Mikado-metoden ungefär.
Mm.
Tror du att det här kommer sprida sig i världen?
Ja, tveksam.
Ja.
Som att göra det som en coding dojo eller något sånt där. Det kan vara intressant.
Mm. Jo, nej men...
Bara för att se vad man får för följdeffekter.
Ja, jo, men det kan ju vara så en liten sån tvångströja kan ju leda till att du ifrågasätter lite beteende du har.
Ja.
Kanske kommitta lite oftare. Istället för att kommitta 2 gånger om dagen så kanske du gör det 4 gånger om dagen.
Precis. Kan vi hoppa på huvudämnet då?
Nu hoppar vi på huvudämnet. Dynamisk omgruppering.
Mm. Lagbyte.
Ja. Jag vet inte var vi ska starta någonstans, men lite grann som introt antydde, så fort du gör en ny person tillkommer till en grupp, så har du ju en ny grupp.
Mm. Eller om en person försvinner för den delen.
Ja. Och jag tror att det var återigen Diana Larsson som sa det här någon gång, att så fort en person försvinner från en grupp så har du en ny grupp.
Ja.
Och det är ju så här, ja det är klart att det är så, men det tyckte inte jag först. Jag tänkte så här, ja men inte riktigt va? För att det gamla finns väl kvar.
Mm. Men det ändrar ju dynamiken i laget.
Ja.
På ett sätt som gör att det i princip blir en ny grupp.
Ja.
Vi har pratat om det tidigare, det här med kommunikationsvägar i ett lag.
Ja visst.
När du utökar med personer, hur många kommunikationsvägar som tillkommer. Och om du är väldigt många så blir det... Ja, det behöver inte ens vara speciellt många för att det blir vansinnigt massa kommunikationsvägar.
Nej, precis. Sen så är det ju så att du använder ju inte alla de här kommunikationsvägarna, för det är ju jobbigt.
Mm.
Om det är 40 personer i team, då du pratar ju inte med alla 40, för det går ju liksom inte. Och det kanske är det man... Nej, de flesta vill illustrera.
Han kallar där, han är dum i huvudet, så honom pratar inte om.
Men det är väl det de flesta vill illustrera med sån, att det blir många kommunikationsvägar och ja, nej, nu använder vi inte dem. Återigen så har vi ju studerat en bok.
Yes.
Som heter just Dynamic Reteaming.
Mm.
Den är skriven av en gemensam vän som heter Heidi. Mm. Och en länk finns i show notes.
Som vanligt. Mm. Det här är en Leanpub-bok, så att den kan man ju köpa för vad man vill, typ.
Mm. Var det så? Pay what you want? Eller? Var det så här,
ja, nej, kanske, det fanns ett rekommenderat pris, men jag tror du kan betala över lägre än det om du vill.
Ja, nej, men det finns lite definitioner, men innan vi går in på de här definitionerna som Heidi gör då, i den här boken, vad som är ett lag och vad som är dynamisk omgruppering, så vill vi prata lite grann om det här, ett lag eller en grupp som ett kretslopp. Hur det tillkommer och hur det existerar och hur det beter sig.
Mm. Forming, storming, norming, performing.
Det är ju det är han Tuckman, va?
Ja.
Den så kallade orming-modellen.
Mm.
Och den har vi både du och jag lutat oss ganska hårt emot.
Ja.
Men det är ju en modell. Det finns ju, man kan titta på det på flera sätt.
Mm.
Och det är ju inte alltid den är så linjär, en process.
Nej.
Att du alltid går från storming till norming och etc. Men så kan det vara. Men man kan också se det som ett litet kretslopp, att en grupp föds. Om du tänker på så här, lite så här domusmärket, en liggande åtta.
Mm.
En grupp föds ute till vänster, och sen så går det igenom en sån här form av ungdomlig fas. Och då kan den här gruppen fastna i någon form av så här fattigfällan, att det händer liksom aldrig någonting med. Gruppen svälter ut. Den blommar aldrig ut. Men om ni gör det, om ni blommar ut och liksom går igenom sin ungdomliga fas och växer till sig lite grann gruppen kanske, eller mognar. Det behöver liksom inte vara till antalet att gruppen blir större, utan det mognar den här gruppen. Och då är vi lite grann inne på det här orming-modellen. Men sen kan det fastna i den här mognadsfasen och bara bli stelt. Då är vi liksom till höger på den här åttan. Men om det fortsätter att förnya sig det här, då går den oftast igenom någon form av så här kreativ destruktion.
Mm.
Där vanor och kanske nya medlemmar kommer till gruppen, och sen så går det igenom en förnyelsefas, och sen så är den upp igen vid den här födelsen igen.
Mm, för då är det en ny grupp liksom.
Ja.
Om det tillkommer någon eller så.
Mm. Så, och så går det runt här i det här lilla Konsum-märket, i den här eviga åttan som ligger ner. Det är liksom någon form av metaforiskt kretslopp, det här ungefär som ett skogsbruk. Träd som planteras, växer, faller ner, dör, det blir skogsbrand, eller något.
Det finns ju alla mina team, skogsbrand.
Vill ni ha skogsbrand i ett lag? Hyr in Tobbe, han fixar skogsbrand på 3 dagar.
Ja.
Men ur den här skogsbranden sen så reser sig ett nytt team, likt Fågeln Fenix. Och då drar Tobbe.
My work here is done.
Det här, det går ju att märka av när du behöver någon form av förnyelse i en grupp.
Mm.
När du lägger till folk och du märker att möten tar bara längre och längre och längre tid.
Mm. Det är ju lite av en klassiker.
Ja, du sitter där på liksom, jaha, okej, okay, kul. Det här ståuppmötet som vi ska vara på tar 35 minuter. Sigurd och Anna står liksom och snackar och sen så kommer de där två, de står alltid och snackar också, det blir så här assekt. Men det är en sak, men i den här, det är lite intressant då, för att vi har det här kretsloppet för det här laget då, eller den här gruppen, men det kretsloppet finns också på individbasis och på liksom organisationsbasis, och de här åttorna då, de här liggande konsumtecknen, de hakar i varandra eller finns bakom varandra eller på något sätt så här. Så vi har 3 stycken åttor som ligger och jobbar ihop, och jag kallar dem här för jaget och laget och företaget.
Oj, oj, oj!
Ja.
Här har han rimmat.
Ja, det är bra. Vissa brukar säga så här, laget går före jaget.
Mm.
Och vissa säger att företaget går före laget. Nej, men skämt åsido, så de här hänger ihop på någon form av sätt som systemtänkare och systemteoretiker pratar om, en modell för icke-hierarkiska organisationer. Och då finns det 2 herrar som har skrivit en bok om det här som heter Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Gunderson och Holling använder sig av ett ord som är panarkism. Det myntades av en fransman på 1800-talet. Som är just för att prata om icke-hierarkiska organisationer. Det vill säga grupper av människor. Som kanske existerar i ett företag då. Fast det inte finns någon hierarki mellan dem. Men det finns ett lag här och ett lag lite längre bort. Och de här pratar med varandra på något sätt och de hänger ihop på något sätt då via det här, på det här icke-hierarkiska sättet då. Men det kan man, där kan man läsa Gunderson och Holling om man vill fördjupa sig i det.
Mm.
Men det är liksom våran, vad ska vi kalla det, metaforiska beskrivning, det kretsloppet då som ett företag eller ett lag eller ett jag kan förnyas inom.
Mm.
Så nu är det dags för lite. Nu är det dags. Definitionsdags.
Definitionsdags.
Mm. Ja.
Ska vi definiera jaget nu?
Det ska vi göra. Vad är ett jag? Nej, det skiter vi. Vi ska definiera ett lag.
Mm.
Vad är ett lag eller ett team?
En grupp människor.
Minst 2 personer.
Mm. Så ett par är ett lag?
Det är det. Ja, det är ett litet lag.
Eller det är en grupp i alla fall.
Det är det. Ja, precis. Det är en grupp. Men om de jobbar tillsammans på en gemensam uppgift och känner att det här är ett delat arbete och ett delat ägandeskap av utfallet, då är det ett lag eller ett team.
Ja.
Så parprogrammering, kan det vara, är det lite lagarbete?
Det skulle jag säga. Det är ganska svårt att inte ha ett gemensamt mål men parprogrammera.
Ja, det är det.
Vadå? Håller du på med Fibonacci? Jag håller på med
Gilded Rose.
Ja.
Ja. Ett uppdelat arbete då? Kan det vara lagarbete?
Vad menar du med uppdelat arbete?
Nej, men alltså du sitter och programmerar på någonting och jag sitter och programmerar på någonting annat.
Det kan det väl vara. Om det är en gemensam produkt. Så att, det är slut, ja. Att du jobbar på olika features i samma produkt.
Precis. Ja, men det, ja, exakt. Men vi har ett delat ägandeskap i alla fall av utfallet. Och, så det kan det vara. Vi kan sitta tre personer och soloprogrammera.
Mm.
Och det är fortfarande, kan fortfarande vara lagarbete. Men poängen här är att det känns inte som parprogrammering. Det känns annorlunda, förmodligen.
Mm.
Och parprogrammering känns annorlunda än gruppprogrammering.
Mm.
Även kallat mobbprogrammering. Men det är fortfarande någon form av lagarbete. Så här har vi en definition då på laget. Minst ett par. Och delat arbete och delat ägandeskap av utfallet. Återigen här. Någon form av optimal gruppstorlek. Finns det?
Jag känner igen att vi har diskuterat det tidigare. Det finns ju någon sån här vedertagen modell som är att 5 plus minus 2. Eller nej, 7 plus minus 2 är det till och med.
Ja.
Och det är ju, visar sig ju vara alldeles för stort egentligen. Utan optimalt är det någonstans mellan 3 och 4 snarare.
Ja. Så det är alltså 5 minus 2.
Ja.
jag håller med. Jag pratade lite grann med min kollega Lennart om det där. Och ska du sätta igång en mobb, då säger han 5 personer.
Mm.
Och räknar med att en person nästan alltid är borta.
Ja, precis.
Och någon person alltid gör någonting annat, typ.
Ja.
Så då är vi ner egentligen på så här 3 stycken som ägnar sig ganska hårt åt ett problem, förmodligen.
Ja. Just mobbprogrammering så vill du ju liksom, du vill ha en viss dynamik som det kanske behövs 4 personer för att uppnå, liksom. Ja. Men det kan nog mycket väl räcka med 3 också om det är rätt personer, liksom.
Så den här dynamiken då i det hela, vad består den i? Vad är dynamiskt, så att säga? Vad är...
Jo, men dynamiken i ett lag består ju dels av det rent sociala. Mm. Om vi pratar igen om de här kommunikationsvägarna och liksom så här kemin mellan människorna.
Ja.
Så där, rent personlighetsmässigt. Men sen handlar det ju om kunskaper också, liksom. Att man besitter olika delar av kakan. Kunskapsmässigt.
Ja. Ja. Ja, så kommer det ju alltid vara. Och sen händer det ju då så här, okej, men en person försvinner, då har du en ny grupp.
Ja.
Eller om en person tillkommer. Vad som är lite intressant då, om man tänker sig att du har en grupp på 4 personer. Och sen så är det någon som blir föräldraledig eller slutar i gruppen.
Mm.
Då kan det ju fortfarande vara så att en del av den personen stannar kvar i form av vanor som den personen drog med sig. Eller tankar, åsikter. Så det kan ju finnas kvar en... Om någon har tyckt, nej, men det är viktigt att vi formaterar våran kod på det här sättet.
Mm.
Okej, bra. Och sen så lär sig hela den här gruppen att nej, men så är det. Sen så försvinner en person som introducerade den här idén i gruppen.
Mm.
Så lever ju den idén kvar. Det är rätt fascinerande.
Det är lite som de där aporna och bananen.
Som är fake.
Är den fake?
Ja.
Är den myt?
Det är hittepå. Det lärde jag mig för 2 veckor sedan. Ja. Det är också intressant. Det får vi ägna oss åt någon annan gång. Men det är hittepå. Men det är en bra story.
Mm.
I en grupp så kan du dela praxis. Vi är TDD-ar. Eller vi har stå upp möten eller nej, vi har våra möten, inget möte får vara längre än 3 minuter.
Mm.
Eller vi kör alltid testsviten innan vi checkar in.
Mm. Det är en bra regel.
Det är schysst. Eller vi driftsätter aldrig någonting efter klockan 15 på torsdagar. Men så kan vi dela perspektiv också.
Mm.
Ett synsätt. Vi tycker att arkitektur ska växa fram. Mm. Vi ägnar oss inte åt jättemycket big front up sign. Vi ägnar oss inte åt big design up front. B-duffar inte, gör vi inte.
Nej.
Eller så delar vi massa information med varandra. Det är ganska vanligt att grupper gör det. Jag vet inte hur många grupper du har varit del av, men det är kanske svårt att hålla reda på, men det är ganska sådär när jag tänker tillbaks på grupper, så känner jag ofta så här, men det där var ju en härlig tid. Eller det där var inte riktigt bra där.
Mm.
det är lätt att säga, ja men fasken, den där gruppen, de verkar ha jäkligt kul.
Mm.
Det är lätt att se om de mår bra.
Mm.
Jag tror att ett enkelt sätt att se om en grupp mår bra, ett yttre tecken på det, är om de firar lite så här då och då. Firar ofta.
Mm. Du typ återkopplar till inzoomningen förra avsnittet.
Ja, precis. Med high-fivar eller... Nej, nu går vi och tar en pizza, delar på en pizza eller vad man nu vill göra.
Mm.
Eller om de pratar högt och liksom upprymda när de pratar.
Mm.
Pratar passionerat kring någonting. Så är det förmodligen
och
ganska
inte aggressivt.
Nej, nej, snarare
du
upprymd.
Du är dum i huvudet!
Nej, precis. Nej, men det är ju en annan sån här lite destruktivare ton. Och det där. Sånt där kan man ju, sånt där kan ju variera över tid också.
Mm. Mm.
Och sånt är väldigt lätt att se i de andra områden. Inom lagarbete, i till exempel sport, eller om du gör något annat tillsammans, som tar, liksom, spelar ett spel och så går det dåligt och sitter folk och hackar på varann. Och så bara, nej men nu måste tugga i oss det här, bara, tugga, liksom, nu måste vi ta oss an det här. Och ja, det kanske inte är liksom mer så här tipptoppkänslan.
Eller man spelar innebandy på lunchen.
Ja.
Och skriker könsord åt sina lagkamrater.
Förmodligen.
Been there, done that.
Inte jätteuppskattat. Nej. Vi har vårt lag som kommer förnyas. Det kommer liksom grupperas om. Det kommer tillkomma folk. Det kommer försvinna folk. Och det här kommer förändra tonen och känslan i laget då. Och de här tre åttorna som hakar i varandra. De här jaget, laget och företaget. Allt det hänger ihop med någon form av omgrupperingstakt.
Mm.
Så jag tänkte vi skulle prata lite om den här takten och vad den beror på och av. Så vi har individers behov, företags behov och lagets behov. En individs behov, det kan ju det är lite fler saker så här. Det är så här, de flesta vill ju känna sig trygga.
Mm.
Och när du känner dig trygg, då kan du vågar du lära dig nya saker förmodligen.
Mm.
Men sen har du också någon form av så här, ja men då kanske du vill att attacken ska vara ganska låg. Vi ska inte gruppera om så jäkla ofta. För att jag ska kunna känna mig trygg och sen kan lära nytt.
Mm.
Och det står lite grann emot att vissa blir uttråkade efter ett tag. Om du sitter i en grupp och sen så, nej men jag får inte den stimulansen som jag behöver för att känna mig glad eller att jag kommer vidare någonstans. Och då kan du ju vara uttråkad, tekniskt uttråkad och behöva lite förnyelse. Och då kan du flytta till en annan grupp. Eller så känner du så här, nej men det går bara på tomgång, den här relationen i den här gruppen. Liksom, det händer ju ingenting här, vi vidareutvecklas ju ingenting.
Mm.
Ta inte nästa steg och då kan du också behöva någon form av förnyelse.
Det kan vara någon sån här CV-ångest inblandad också som jag tycker man märker hos många. Det ska liksom ja. Hoppas runt för hoppandet runt ett skull liksom.
Ja, jo. Ja, men det,
eller för
det...
att man ska få upp sin lön.
Ja, mm, absolut. Det finns ju många, många behov.
Mm.
Lika många behov som det finns individer. Sen så har vi det här lagets behov. Och det kan ju vara att du behöver lösa problem.
Mm.
Du står inför ett akut problem att lösa.
Mm.
Ja, då kan det ju vara så att den här kompetensen besitter inte vi.
Vi måste göra jättemycket databas. Vi måste ha en databasexpert.
Ja. Eller vi behöver faktiskt tänka igenom hur det här systemet används. På liksom ett holistiskt stort perspektiv. Liksom, hur är upplevelsen? Kanske UX-mässigt.
Mm.
Eller hur ser det ut rent grafiskt? Vi har någon form av integrationstakt vi måste ta hänsyn till. Vi kan inte langa in 10 nya personer i en grupp hela tiden. Eller ens 3 nya personer. Ibland tar det lång tid att få in en person i en grupp. Och sen så kan det vara en sån faktisk grej som utrymme. Alltså rent fysiskt får det inte plats fler personer.
Mm.
Och sen har vi saker som företagsbehov. Typ, ja, nu har vi anställt 3 nya personer. Jaha, vad ska vi göra av dem? Men förmodligen så hade folk en tanke om att de skulle in någonstans. Mm. Eller så har företaget osunda tillväxtmål bara.
Ja.
Vi ska ha 400 personer innan årsskiftet.
Nu när det är så svårt att få tag på utvecklare, då är det väl säkert företag som har annons ute bara för att.
Vi kör alltid en annons i DN.
Ja.
Vi söker 60 nya utvecklare.
Ja.
Så helt plötsligt bara, boing, så står det 59 stycken där. Nej, men det kan ju faktiskt vara så att vi har kapacitetsproblem.
Mm.
Sen kan man diskutera om vi ska anställa 10 nya personer eller om vi ska försöka fundera på någonting annat istället. Men det är en reell grej. Och sen slutar folk. Eller säger upp sig.
Mm.
Eller så vill någon byta arbetsuppgift. Jag vill inte programmera längre, nu vill jag projektleda.
Mm.
Eller, jag vill inte coacha längre, nu vill jag programmera. Människor är så jobbiga, datorer är lättare att ha att göra med.
Mm.
Så vi har någon form av behov här. Och det senare där att jag vill byta arbetsuppgifter, ja, det kan ju också kopplas till en individers behov. Men de här hänger ihop som vi såg. Nej, icke-hierarkiska organisationer, utan hur individer hänger ihop med lag som hänger ihop med företag. Det är del av varandra alltihopa. Och det i sin tur påverkar omgrupperingstakten.
Ja.
Och sen kan man ju göra det här på lite olika sätt. När du liksom bestämmer för att nej, men nu ska vi gruppera om lite.
Mm.
Ska vi låta individer rå över sig själva? Det finns ju, ja, det tycker jag är en bra idé. Men då är frågan så här, ska de rå över sig själva så pass mycket så att de får gruppera om efter egen vilja och eget behov? Ja, och ska vi ta in det här i företagets behov då? Det hänger ju ihop, företaget och laget och jaget som vi kom fram till. Där finns det lite olika metoder då för vi kan gruppera om via självval som... Där har vi våran vän Sandy. Hon har skrivit en bok om just självval och hur grupper väljer hur de ska sätta samman helt själva så att säga.
Mm.
I motsats då till att någon sitter och organiserar det här och orkestrerar någon form av omorganisation.
Ja.
Men sen så kan du kan ju hålla på med liksom den här omgrupperingen på någon form av organiserat sätt där du sitter som någon spindel i nätet och säger nej, men ni tre ska dit, du dit och de här två dit.
Mm.
Och du kan forma, på något sätt så någon form av frö i det här. Eller så kan du göra det på någon form av sätt så att du kör någon form av så här förhandlade övergångar. Det gör de tydligen då på Hunter Industries. De som jobbar mycket med målprogrammering.
Mm.
Och där målprogrammering i princip föddes. Så att det finns väl egentligen minst 3 sätt då. Att du via självval eller organiserade omgrupperingar. När någon orkestrerar det här lite mer på en högre nivå. Eller att du förhandlar mellan grupper. Det finns säkert massvis med andra sätt också. Men så kan det se ut.
Mm.
Jag vill snacka om en grej till innan vi går in på del 2 av det här ämnet. Om vad dynamiska omgrupperingar har för... Det har liksom en liten fördel och det kan reducera risk.
Mm. Vilken risk om då?
Flera olika risker. Bland annat så den här risken att kunskaper faller in i någon form av silo. Du sitter med kunskap som inte färdas över gruppgränser.
Mm, precis. Det blir ett naturligt flöde av kunskap istället.
Ja. Så om du omgrupperar så kommer kunskapen att flöda runt.
Mm.
Du får också någon form av så här, ett klistrigare företag. Det, du vet att du som individ kan, du har hela tiden en väg att utvecklas. Du kanske vill bli bottnare i något tekniskt ämne. Eller så känner du att nej, men jag vill leda andra människor. Så du sadlar om från UX-are till ledare. Eller spirituellt så vill du bottna i dig själv som person och individ. Och bara sitta och käka ditt eget skägg i lotusställning. Och sväva lite över marken. Så det finns ju lite så här saker som du kan göra då. De bidrar till att du minskar risken. Och du får ett klistrigare företag. Men om du har ett kollektivt kodägande till exempel. Då är det lättare att gruppera om. Om du jobbar med TDD så är det också lättare att gruppera om. För då har du ditt testnät. Om du kommer in någon ny här, men jag kan göra en ändring och sen så bara pang så brakar testnätet.
Mm.
Och då vet jag att det blir bångra. Eller om du parprogrammerar eller gruppprogrammerar, då har du liksom också underlättat för en omgruppering. Då är det lätt att komma in när många kan samma sak. Del 2. Mönster. Tänkte vi skulle prata om.
För dynamisk omgruppering.
Ja. Det finns 5 mönster. Och Heidi då, som har skrivit den här boken, hon säger att hon kallar en sak ett mönster om hon har sett det 3 gånger.
Mm.
De här 5 mönstren som hon har sett då är isolering. Eller en och en. Eller väx och dela. Eller slå ihop. Eller växla ut. Eller byt ut.
Mm.
Kanske inte säger så mycket så att...
Nej, vi får nog gå lite djupare.
Du tycker det?
Så. Ja.
Jaha, okej. Okay, ja.
Just a smudge.
Isolering.
Det är att frysa ut någon.
Nej, det är inte att frysa ut någon, tycker jag inte. Det är en typ av isolering, men det är inte det som avses här.
Nej.
Den är bra att tillämpa när det är en kris eller när det uppstår en möjlighet.
Mm.
Och...
Taskforce-varianten, kan just man kalla det.
Ja, det kan man kalla det. Den har väl flera namn. Om du gör den på lite större basis, då är det väl Skunkworks.
Mm.
En sån klassiker. Men i praktiken då så tar du lite medlemmar från olika grupper.
Lite och så... löst folk sådär.
Japp. Tänker mig The Usual Suspects.
Ja.
Och så samlar du dem i en grupp. Och sen så isolerar du dem och så låter du dem ta sig an det här jobbet. Ett kundcase, en ny produkt eller ett riktigt hårigt problem.
Mm.
Men viktigt då, om du bestämmer dig för att göra det här, då börjar jag med att isolera dem. Och de som ska göra det här, de får jobba precis som de vill. Och de ska jobba på någonting helt nytt. Annars är det ingen isolering, annars är det inte det här mönstret. Sen har vi en och en.
Mm.
Och det är ett bra mönster att använda sig av när ett företag växer snabbt.
Mm, precis. Om du anställer en massa nya människor.
Mm.
Din vill annons- du slänga in alla dem på ett nytt team.
Precis, din annonsidén funkar jättebra.
Ja,
det står, du kommer 10 nya personer varje vecka. Ja, precis som du sa. Då trycker man in dem i ett nytt team. En och en. I 10 olika team.
Precis. I olika team. Inte i samma team.
Nej. Men då får man tänka på lite saker här. Man kan se upp för lite saker. Och det är, när du stoppar in en ny person, då får du ett nytt lag.
Mm.
Eller en ny grupp. Och någonting som är lite intressant med grupper som har en väldigt stark karaktär eller självbild, det är att de kanske har ett namn. Har du suttit i några grupper som har haft namn?
Tyvärr inte. Tyvärr. Nej. Skulle jag säga, för det är ju coolt att ha ett namn på teamet.
Ja.
På laget. Har du suttit i något? Eller, nu ljuger jag faktiskt. Därför att vi hade ju namn på våra lag i urprojektet.
Ja, det hade
vi. Men det var ju tilldelade namn. Det var ju inga självvalda namn.
Nej. Nej. Nej, men självvalda namn, det måste de ju vara. Annars så blir de inga coola.
Nej, precis. Har du någon erfarenhet av det?
Nej. Jo, faktiskt. Mm-hmm. Det var... Vi delade upp oss i två grupper på en hos en arbetsgivare. Och då blev det lag Adam och Evert. Mm. Det skulle kunna vara Adam och Eva, men det var inte så många kvinnliga anställda där, så det blev Adam och Evert. Men annars är det ganska snålt med lagnamn faktiskt.
Mm.
Det kanske är någon form av, det är en praxis som vi kanske ska ta upp här. Jag ska fråga mina kollegor imorgon om vi ska namnge vår grupp. Men du sitter, är du helt själv nu eller?
Till och från. Vi omgrupperar ganska ofta nu. Så att...
Ja. Mm. Nej, men när du är helt själv, då kan du välja lagnamn. Mm. Utan problem, tror jag. Mm. Nej, men då kan man fundera på sig. Om det tillkommer folk så kan man säga, okej, när är det dags för namnbyte? Låt oss säga att du har suttit i en grupp. Och sen så är det bara du kvar från det liksom som originalmedlem.
Mm.
Är det fortfarande okej att kalla dig själv då för Led Zeppelin?
Mm,
om alla originalmedlemmar är utbytta. Det där är ju någonting som har diskuterats inom rockvärlden och Guns N' Roses. Vem som äger namnet det, Guns N' Roses.
Jaha.
Okej, är det så här? Okej, när Duff McKagan har slutat, när Slash har slutat och det är bara Axl Rose kvar. Är det fortfarande Guns N' Roses då?
Eller bara Roses?
Ja.
Roses, no Guns.
Mm. Nej, sådär. När ska man namnbyta? Det kan vara lite överväldigande också när det kommer massa nytt folk. Speciellt för den som kommer ensam ny. Om du kommer in i ett lag och så sitter det fyra pers där och så har de jätteskoj ihop och det är värsta kulturen där. Och så kommer du in och så bara, whoopsie-do, här händer det mycket.
Mm.
Och då blir det ett helt nytt lag, återigen, för alla inblandade. Så då är det bra att göra det tydligt för att plus ett kommer här snart. Och det är väldigt viktigt då att den här personen som är ny har en kontaktperson som de känner så här, ja, är det någonting så kan jag alltid gå till den här personen.
Mm.
Och att du överkommunicerar dina vanor, dina praxis. Upp till 7 gånger läste jag någonstans. Måste du säga någonting? För att det ska landa.
Mm, precis. Så det där var ju, hade vi ju väldigt viktigt på Saab-tiden, att där var det alltid en mentor. Varje gång det skulle in någon ny så skulle den personen ha en mentor. Det är nog ganska vettigt.
Ja.
Det här med one by one, det är ju liksom, det är ju en av de vanligaste mönstren också tycker jag, för att det händer ju hela tiden.
Ja.
Därför att det byts ju folk ganska ofta på alla lag liksom. Ja. Det är väldigt få lag som är stabila i 10 år liksom.
Nej. Nej, det skulle jag säga, det är väldigt, väldigt ovanligt.
Mm.
Och men då skulle jag säga återigen, då är vi tillbaka till den här liggande 8:an eller domusmärket här. Då har du förmodligen stagnerat, den här stelhet hamnat i, det här laget är lite stelt tror jag. Mm. Nästa mönster. Väx och dela.
Mm.
Det tror jag är ganska underanvänt.
Mm,
jag tror att det används lite för sent, så att säga. Det är när du har en för stor grupp. Och då återigen är det så här, okej, när är en grupp för stor då? Om vi går till den optimala lagstorleken som vi båda tycker ligger någonstans mellan 3 och 4 pers.
Mm.
Då ska du ju dela upp gruppen när den närmar sig 6 personer.
Mm. Där har vi erfarenhet från urprojektet.
Ja.
Och där tyckte vi att... Oj, nu är vi 20 pers.
Ja.
Där tyckte vi gränsen var nådd.
Ja, det knakade.
Det laget hade ju behövt delats upp i 4 kanske, snarare än 2.
Precis, och det är lite intressant för att där kommer det här saker med känslor in ganska hårt. Nej, men man är väl identifierar sig rätt hårt med den här gruppen. Att splitta den gruppen då.
Mm.
känns det så här, ja, men vi kan nog hantera. 28 personer är nog lugnt ändå.
Ja, precis.
För att du vet inte så här vad jag, du själv, ska hamna någonstans.
Nej. Nej, jag kommer ihåg, det var ju ganska mycket där när vi delade, så var det rätt mycket så känslor inblandat liksom. Så här, vad har vi förlorat nu liksom? Och vad har, och vad har vi vunnit liksom?
Ja.
Det där var ju ett sånt där typiskt orkestrerat delning också. Mm. Det var ju en chef som sa, har gjort uppdelningen liksom. Ja. Så här ska det vara. Ni ska, du ska gå dit och du ska gå dit och du ska gå dit och du ska gå dit.
Det är nog inte helt optimalt skulle jag säga. Ur en, om du vill få individerna i de här grupperna att må bra.
Nej, jag tror inte det heller. Det är ju okej kan jag tycka så som de gjorde att de utsåg en lagchef liksom.
Ja.
Men sen så hade det nog möjligen blivit bättre om övriga då fick liksom välja lag i princip.
Ja.
Själva.
Ja, jag vill spela med
vissa ramar liksom. Att det måste vara så här och så här många i varje lag och bla bla bla. Liksom.
Ja. Jo, det kanske skulle vara 3 lag till och med.
Mm.
I det fallet. Mm. Nej, men det är viktigt där då. Och att, att det blir ett snabbt uppbrott.
Ja.
Så att inte det drar ut på tiden jättelångt. Ja, vad är min tillhörighet egentligen? Och det sånt här är de tidiga tecknen på att du bör dela upp det en grupp. Det är att folk pratar inte. Alla pratar inte.
Precis.
Eller att du glömmer bort folk vid namn. Eller glömmer bort folk. vid möten. Ja, är vi alla här eller? Eller? Nej. Nej, vi saknar de här 7 personerna.
Ja.
Eller folk som så här inte går på möten för att det bara är så jobbigt. Och de får ändå ingenting gjort. Och möten tar tid.
Mm, det var ju nästan det tydligaste signalen som vi hade i urprojektet. Ja. Att liksom stå upp mötet, ringen för stå upp mötet fick ju knappt plats i teamrummet.
Ja.
Det var ju liksom så här, okej, nu är det kanske dags att göra något.
Nu är det dags att göra något, ja.
Och undergrupper är ju en vanlig signal också.
Undergrupper är en vanlig signal, ja.
Ja, att det börjar bildas undergrupper.
Ofta ser väl de då så här, okej, de här undergrupperna bildas för att det är de som jobbar mest eller trivs bäst ihop.
Mm, precis.
Sen har vi mönstret växla ut eller byt runt, eller byt en medlem.
Mm.
Och den är bra när vi är i någon form av så här avmattningsfas eller grupperna stagnerar till sin utveckling. Eller om du vill sprida kunskap. Så roterar du ut en medlem och så tar du in en medlem från en annan grupp. Så har du 3 grupper, så ska du liksom så här, nej men en person går ut och så går den till nästa team och den personen därifrån går till team 3 och från team 3 så går den till team 1. Men då är det viktigt att tänka på att en person i taget roterar.
Ja.
Annars blir det virrigt tror jag.
Annars kan man rotera hela teamet.
Ja. Fast då har du inte gjort en ny grupp, Tobbe.
Nej, det är sant.
Nej, så det gills inte.
Nej.
Men skämt åsido så är det ett sätt att du behöver ibland gruppera om för att arbetet kräver det.
Mm.
Men det är dumt då att växla runt så många personer. Då skulle det kunna vara så att du vill kanske slå ihop grupper om de är för små. Så arbetet kräver att du är fler än 2 personer. Skulle det kunna vara. Och då har du liksom det sista och 5:e mönstret som är att slå ihop då. Och det kan vara viktigt att göra om du har den så kallade traktorfaktorn. Det rimmar ju så bra.
Mm.
Det kallas ibland för bussfaktorn. Eller spårvagnsfaktorn. Så här, hur många i din grupp kan bli överkörda av en spårvagn innan hela projektet rämnar? Eller hela den här produkten står still? Om traktorfaktorn är låg, om den är på någonstans på 1, då bör du ju förmodligen slå ihop en grupp. Eller på något sätt få den här gruppen att lära sig lite mer.
Mm.
Så att den här personen som sitter på den här viktiga kunskapen sprider den.
Precis.
Nu har vi pratat om mönster. Det här isoleringsmönstret, en och en, växla och dela, slå ihop och växla byt. Det finns ju också så kallade antimönster.
Mm.
Och det är väl mer för att göra folk uppmärksamma på att det finns också helt koko anledningar att hålla på och gruppera om. Så det här finns det också ett antal mönster, 4 mönster. Och jag tänkte att vi kunde gå igenom dem också en och en.
Mm.
Du tog upp den här sprida effektivitet.
Ja, du har ett lag som är högeffektivt. Då tänker du självklart, hur får jag andra lag lika effektiva? Jo, men vi delar upp det här laget. Vi delar ut dem på andra lag. Så kommer de på något sätt sprida den här högeffektiviteten.
Ja, som någon form av så här jordnötssmör som du brer ut på en macka.
Ja, precis. Men själva grejen att ett lag är högeffektivt beror ju på att de är det laget. Liksom.
Ja, så du kan inte ta dem och bara smeta ut dem som smör på en organisation och så blir det jättegott överallt.
Nej, det är lite så. Det är, jag har erfarenhet av lite samma sak själv från grundskolan. För vi ansågs vara, om man nu ska se det som ett högeffektivt lag. Våran klass var väldigt så här högt ansedd, att vi var en väldigt bra klass. Och så fanns det då några strulpellar i andra klasser som de hade problem med. Och då var det någon som kom med en jättebra idén att ja, men vi sätter dem i den här jättebra klassen. För då kommer de smitta av sig och lugna ner de här personerna.
Mm-hmm.
Men det fick ju raka motsatsen. Det var ju snarare att de där kom in och förstörde våran klass istället.
Ja, det är extremt. Som sagt, där fick ni en ny grupp igen återigen. Och det är extremt svårt att se sånt. Eftersom det är ett systemteoretiskt, jag vet inte vad jag ska säga, problem som de försöker sig på och testa. Och det är svårt att se hur det kommer falla ut.
Mm, precis.
Sen har vi det här sköna mönstret som vi kan kalla för procentmönstret. När du sätter folk i olika lag.
Mm.
Tobbe, från och med imorgon ska du jobba 33% i team gurka. Och sen ska du sitta 67% i team tomat.
Mm.
Bra, då kör vi. Och det är väldigt svårt för de flesta att portionera ut sin tid på det sättet.
Mm. Det blir ganska grov context switching om inte annat.
Ja. Du skulle kanske kunna lyckas om du sätter dig 2 dagar på ett ställe och sen 3 dagar på ett annat.
Mm.
Skulle kunna komma i närheten av det där. Men det är fortfarande inte ett bra sätt att göra saker och ting på. Jag har försökt dela min tid mellan olika projekt eller vad vi ska kalla det. Och jag kände mig väldigt, väldigt splittrad.
Mm.
Ett bättre sätt hade förmodligen varit att jag jobbade i 3 månader på en sak och sen så 2 månader på en annan. Sen har vi det här mönstret när du samlar på bra teammedlemmar.
Mm.
Som någon form av så här utifall att mentalitet. Eller ja, nej men det Tobbe är ju jävla trevlig alltså. Kan inte, ska nog faktiskt få vara kvar här i våran grupp. Kan inte skicka honom till det där. De kanske behöver, kan behöva honom en regnig dag. Och så sitter du och samlar på det bra teammedlemmar som om det vore en jäkla
hockeybilder.
Som en hockeybild. Eller det sista mönstret här då, eller som är liksom någon form av antimönster, det är att hålla ihop en grupp som är riktigt jäkla giftig. Dels kanske inom gruppen, men också kanske den här gruppen gentemot andra är helt omöjlig att göra med. Så, nu har vi pratat dynamisk omgruppering för någonting. Vad finns det för mönster? Vad finns det för antimönster? Så som en avslutning så tänkte jag att vi liksom, så här, varför ens bry sig om den här omgrupperingen? Jo, för att vi tror att det är så här verkligheten ser ut. Oavsett om du vill det eller inte så kommer du förr eller senare bli så att du behöver gruppera om på något sätt.
Mm.
Någon kanske slutar. Det börjar 3 personer. Ni får ett problem som är så pass svårt att hantera så att ni måste bryta ut en liten grupp som hanterar det här problemet. Eller ni har problem med kunskapsspridning.
Mm.
alla kan inte det här. Och när någon är liksom borta på semester eller någonting, så då står utvecklingen stilla, eller du kan inte lösa akuta vardagliga problem. Så det är bara så här, att omfamna den här verkligheten. Och då kan man ägna sig åt sådana saker som att skapa en kultur som gör att framtida omgruppering går smidigare. Och då finns det några saker som ni kan göra. Ni kan göra saker tillsammans. Det är enkelt. Spela spel. Bovla. Laga mat. Springa tillsammans. Det här är sådana saker som bygger en form av gruppkänsla utifrån inte det man gör på jobbet.
Mm, precis.
Men sen kan man ju göra saker som är relaterade till jobbet också. Till exempel att utbilda sig tillsammans.
Mm. Brown bags och sånt där.
Ja. Vad heter det? Lunch and learn. Läsa bokcirkel. Åka på konferens ihop.
Mm.
Tala på en konferens ihop.
Mm.
Eller ha en workshop ihop.
Mm. Blogga ihop.
Ha en podd ihop. Ge folk pengar och låt dem bestämma vad de ska göra för att knyta band. Har ni folk som jobbar fjärrjobbare, remotejobbare, skicka in dem i gruppen då. Eller tvärtom. Skicka ut folk och fjärrjobba och se hur det känns.
Mm.
Vill ni underlätta omgruppering mellan grupper på kontoret eller på företaget, så kan det vara bra att fika med lite andra chefer på andra avdelningar.
Mm.
Gå och snacka med dem. Så här, vad gör ni i er grupp här? Ja, finns det någon chans för mig att byta till den här? Vad behöver ni?
Hon beskriver ju något system som hon kallar för Team Choice Marketplace.
Mm.
Som är sådär att de sätter upp som en mässa i princip. Där alla team står med sitt lilla stånd och så här presenterar vad de... Ja, lite så. Reklammaterial. Mm. Det här ägnar vi oss åt och så där. Och sen så kan folk gå runt där och shoppa runt efter ett nytt team. Liksom. Ja. Det är en ganska kul idé.
Ja, det låter kul. Du har förmodligen ett ganska stort företag, känner jag.
Ja, det får jag ha då.
Annars står det tre pers där. Och så är det en person som går runt mellan de här tre stånden.
Lag gurka, lag tomat och lag paprika.
Ja. Nej, det såg länge ut att bli lag gurka, men lag paprika, de... Ja... Men det verkar trevligare faktiskt.
Jag fick någon sån där målbild när jag läste den här boken.
Ja.
Jag har inte funderat speciellt mycket över den. Om det är en bra målbild eller inte. Men om man tänker sig ett företag som är hyfsat stort. Då skulle jag vilja ha så att alla mobbprogrammerar. Så att du har mobbar. Och sen har du en kultur av dynamisk omgruppering. Som innebär att en mobb i princip när som helst på något sätt kan utlysa att nu skulle vi behöva typ en skalaexpert. Ja. Eller någonting sånt där. Och så sitter det någon skalaexpert i en annan mobb och känner så här. Ja, men jag kanske inte gör optimal nytta här. Det kanske finns någonting annat. Och så bara morgonen efter så går han över till den andra mobben. Mm. Och hjälper dem. Och så är det ett så här kontinuerligt flöde av folk hela tiden mellan mobbarna. Mm. Så att det hela tiden är optimal kunskapssammansättning i varje mobb.
Ja, nej, men det är det de, vad jag förstod det då, gör en variant på Hunter Industries.
Mm.
Fast de gör förhandlade övergångar. Så du kan inte bara dra från ett team, utan du liksom säger, ja, det är lugnt Tobbe. Vi är nöjda med dig här. Det är okej, du kan dra när som helst.
Jag tror man vill få in just det där, nyckeln är just det där att man hela tiden känner efter, är jag på rätt ställe? För det är det som saknas ofta. Man sitter så bra på den där stolen. Den här stolen har jag liksom suttit in nu. Den är optimalt skålad för min rumpa. Liksom.
Ja.
Jag tänkte flytta på mig till något annat lag.
Nej.
Kan man få det? Den där liksom. Då tror jag man har vunnit ganska mycket.
Ja, det tror jag. Det känns då som du beskriver ett ganska stort företag.
Jag vet inte hur stort det behöver vara, men det får ju vara ett antal mobbar i alla fall.
Det låter spännande. Idag har vi pratat om dynamisk omgruppering. Vi har pratat lite grann om det här kretsloppet. Vi har pratat om storlek på lag återigen då. Och att varje gång du byter ut en lagmedlem så blir det ett nytt. En ny grupp eller ett nytt lag. Sen presenterar vi några mönster som är ganska, som ni förmodligen har sett eller varit med om själva.
Mm.
Också några någon form av så här mönster som man inte ska ägna sig åt, någon form av antimönster.
Mm.
Och sen så har vi också slutligen sagt att det är nog lika bra att bli bra på att gruppera om. Mm. Eftersom så ser verkligheten ut.
Ja, tids nog kommer du behöva.
Mm. Och med de orden så tror jag att vi stänger det här avsnittet.
Ja, jag tror bestämt det. Hur får man tag på oss?
Då använder man sig av Twitter enklast. @vag_74 eller @TobbeAnderberg för dig och @Elnestam för mig. Eller så skickar ni e-post pod@agical.se eller så kan ni hitta oss på LinkedIn.
Just det. Och om man vill försöka knipa en av de här sista rykande platserna till Väg 74-konferensen i september, så lägger vi en länk till anmälningsformuläret i show notes för det här avsnittet, tror jag.
Mm, det gör vi.
Och annars så går det att ropa på oss på Twitter.
Ja.
Då tackar vi för den här gången. Och hörs om 2 veckor. Eller hur?
Jajamän.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Hej då.